här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Tre stycken sitter här vid sina mikrofoner och ingen kan vara lyckligare än jag över det, Jonna Lundell.
Nej.
Det är tre musketörer.
Okej, om vi är de tre musketörerna, vem är vem?
Jag är Atros.
Du är Artemis.
Artemis.
Och Jonna, vem är du?
Spektakel.
Och då är jag Krakel.
D'Artagnan är ju inte en av de tre musketörerna.
Nej, precis. Han är ju den fjärde som kommer in som ungtuppen. Vilka är det då? Artemis, Portos och... Nu kommer många lyssnare slå oss på fingrarna.
Nej,
och
men
säga
tror du verkligen det? Ja, det är många som har koll på det.
Ja, Artemis, Portos och... Ja, skit i det nu. För nu, Jonna Lundell, nu kör vi igång våran podd! Jonna, hur mår du? För två veckor sedan så radade vi upp din sjukdomshistorik. Mm. Och det har ju inte gått bättre sedan dess.
Nej.
Vad är det som har hänt?
Ja, men jag har ju halsfluss.
Ja.
Men det har jag ganska ofta.
Ja, men du, och då när du sa det här om dagen att du hade halsfluss så sa jag så, men herregud, då måste du fixa antibiotika.
Mm.
Då sa du så här,
Nej, men så här, först så skulle jag ju få antibiotika, men jag hade ingen feber. Och då kunde jag inte få antibiotika. Och då kände jag så här, men alltså, och då frågade jag till den här doktorn, men jag har ju historik med att alltså jag får ju halsfluss hela tiden. Och det måste ju vara en större faktor än att jag inte har feber.
Mm.
Men så han bara, nej men du får ringa tillbaka om du har feber. Och då låg det på mig, du måste ringa och säga att du har feber.
Fan.
Jag bara, men jag kan inte ljuga.
Nej, men då sa jag, då säger du väl bara att du har feber.
Mm.
För jag menar, det är precis som du säger. Alltså, din historik av halsfluss och att du uppenbarligen känner att du har halsfluss i halsen, det känner man ju av om man har haft det ganska många gånger.
Ja.
Det måste ju trumfa att du kanske inte då har just 38 grader i kroppen.
Nej, jag sa ju tjockigt direkt. Jag bara, alltså, jag började känna i halsen det här. Och sen bara tänkte jag, men det, jag kanske bara är lite förkyld eller så, så. Och sen kände jag, nej men det här känner jag igen. Och så gick jag lös med lampa liksom i, och då såg jag de där jävla vita beläggningen och allt.
Jag tror ju det är vapesen.
Ja, men nu har jag ju inte rökt dem.
Nej, men du har ju gjort det under lång tid.
Men jag har ju haft alltså halsfluss utan vapes också.
Ja, fast mer efter.
Ja, säkert. Mer... Alltså jag har ju mer ont i halsen av... Alltså,
och hosta.
Nu än, ja.
Aha, I've on to something här.
Jag
vapes missbruk.
Nej, men jag tror att vapes är... Det här, nu höftar jag. Jag har ingen... Alltså,
inga belägg för det här.
Nej, inga belägg. Ingen science eller någonting. Men jag tror att vapes är mycket värre än vanliga cigg.
Det tror jag också.
Vad är, för invig en oinvigd, det vill säga...
Rökosta.
Ja, precis. Men vad är vapes? Jag som aldrig någonsin har sugit på en sån här pinne. Alltså
vattenånga är det ju det andra
cigg. Nikotin och vattenånga med smaksatt liksom.
Men hur funkar själva den kemiska... Alltså, är den... Hur funkar den?
Elektroniskt värmer den upp på något sätt och sen kommer det ånga.
Men typ som när man har, ni vet, sådana där myggbortstötande grejer, så lägger man ju en sån liten platta och så tänder man ju en liten grej och så osar det ju. Är det typ så? Alltså när du tänder en vape, eller
nej, alltså,
tänder man den eller suger man bara?
Nej. Utan det är ett batteri i den.
Ja, som aktiveras när du suger på den typ. Den lyser då.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Nej, men jag tror att det är värre. Dels så finns det ingen forskning på det här i och med att det är ett ganska nytt fenomen. Man skulle väl behöva 20-30 år minst och följa kanske 1000 personer och se effekterna av det.
Men kan, back in the days när folk bara säger röka, det är ju inte farligt. Det kan man ju göra hur lätt som helst. Och nu säger det så här, gör inte det för då dör man.
Ja, men innan
så kommer det bli med vapesen.
Ja, 100%. Och tidigare tror jag också. Alltså tidigare än det blev tabu med att röka, man säger. För innan vi var tobak, alltså i medicinskt syfte då?
Säkert.
Nej, det tror jag inte. Jag, Jag vet att Carl von Linné använder i medicinskt syfte för att lindra tandvärk i alla fall.
Nej, men jag tror
det är sant.
Men jag tror typ att det var det alltså. Och då rökte ju folk i bilarna med barnen alltså så här,
ja,
och
liksom,
ja, men exakt, och det var inte en grej.
Ja, men nu om vi pratar medicinskt syfte för cigaretter så tror jag inte det var när folk rökte med barn i bilar.
Nej, men det jag menar är bara så här att det är ju inte så länge sen som det var liksom,
att det inte var tabu, att man fläktrökte.
Ja, men också att det inte var så farligt.
Har du rökt mycket under fläkten?
Han hatar att röka under fläkt.
Va? För att?
Nej, men det är väl något som är kopplat till morsan.
Jaha, var hon gula bländhagga? Får man säga så?
Nej, vad hette de? Glenn.
Glenn?
Jo,
va?
Googla får du säga. Jo, de hette på riktigt visst Glenn.
Du är också rökhosta.
Svinkorta sig och skitstarka. Jag vet inte om de finns kvar längre.
Man fick liksom inte ha dem i vanlig size för att då var det alldeles så starkt.
Ja, jag tror inte man fick göra full size på dem knappt alltså. Exakt.
Nu har jag en bild här på Glenn. Det är lite skotsk rut.
Ja.
Jättegott, aldrig sett.
De där borsterökte morsan så in i helvete. Alltså, de var inte längre än så här. Alltså, skitsmala.
5 centimeter.
Ja, men alltså betydligt kortare än vanliga cig. Och starka så in i helvete. Och de drog ju hon alltså, säkert en 30-40 under fläkten per dag.
Åh, jävlar. Okej, men till syvende och sist, du har fortfarande, höll jag på att säga, sjukdom i kroppen.
Mm.
Har du gjort någonting åt tarmen?
Nej.
Har du gjort någonting åt underlivet?
Nej, jag ska dit när vi kommer hem från Cypern.
Du har gjort någonting mot magen? Nej.
Nej.
Du har inte gjort någonting mot någonting?
Jo, jag har kollat upp min halsfluss och de bekräftade att det var halsfluss. Jag fick ingen medicin. Sen ringde jag för att ni tjatade på mig. Jag fick medicin. Jag tog en tablett. Jag kände mig jätte konstig. Blev helt yr. Nej, så här. De skrev ut någonting för att jag är allergisk mot penicillin.
Mm.
Jag får alltså så här flammigt över hela kroppen och det kliar. Och jag får alltså äta något annat penicillin för att bli av med penicillin. Alltså det innan. Och sen får jag ta någon annan kur.
Antipenicillin.
Ja, och då får jag ta den. Och sen efter den så får jag ta någon annan kur. Så det blir liksom 3 kurer. Det är inte konstigt att jag åker på varenda jävla sjukdom. Det är mitt immunförsvar liksom. Ja. Så då fick jag ju... Då tog jag, Jocke satt och kollade på hockey. Jag höll på att packa lite och städa lite hemma. Hade barnen. Så tog jag en sån tablett. Och så började allting bli jättekonstigt efter typ en timme, en och en halv, 2 timmar. Jag började, alltså det osade i mig och var liksom så här. Jag kände mig helt matt. Jag fick ont i hela kroppen, speciellt fötterna. Får världens huvudvärk och jag bara la mig på golvet. Jag bara, gud, alltså jag kan inte ens krypa nu. Jag mår så jävla dåligt. Och jag bara, och höll på typ. Tänkte att ställer jag mig upp nu så kommer jag spy typ.
Men vad... Men vad, ringde du tillbaka till läkaren och sa det då? Att jag fick en allergisk reaktion mot den här...
Nej, utan när jag skulle hämta ut, jag fick några tabletter, så skulle jag hämta ut tabletterna och då säger de att men du, de finns inte. Går det bra med ett annat märke? Jag bara, nej, jag tror faktiskt inte att det gör det för att jag är allergisk liksom.
Mm.
Okej, ja men de här kommer du inte reagera på.
Vapesen. Nej, men du får ju inte börja med dem där igen. Alltså nätterna med dig, alltså, det är ju fruktansvärt.
Ja, hur mår du egentligen?
Ja, men du ska se, i min hals. Du ska se hela nätterna alltså.
Men det är ju för när man har hosta och ligger ner så blir det ännu värre.
Vet du vad vi måste göra, Jocke? En sån där helkroppsskanning som du gjorde en gång under familjen där som kostar 20 000. Så måste vi göra på Jonna.
Ja, men det hade ju på riktigt faktiskt varit bra.
Mm.
För att få reda på vad fan det är för fel på det.
Mm.
Vad är det för det är något lurt?
Ja, det är en hund begraven i din kropp.
Det är verkligen.
Okej, okay, men sjukdom eller icke-sjukdom, det stundar semester.
Mm, fy fan vad skönt.
Cypern.
Mm.
Det är ändå ett litet favorit i resmål ju. Ändå inte så jättelångt, varmt, ganska nice.
Ja, men jag gillar Cypern.
Ja.
Ja, men det gör jag med. Eller bara...
Ja, det kändes som när jag sa att ni skulle till Cypern så var det så här, oh, vi vill egentligen absolut inte åka till Cypern, men vi gör det ändå. Ni vill ju hellre till Dubai, eller?
Nej, alltså jag vill dit det varmt. Alltså få lite annan miljö, speciellt när vi filmar. Det är fruktansvärt i de här tiderna att göra någonting kreativt liksom, när man har barn dessutom. Så det behövs lite miljöombyte, alltså, det där känner jag verkligen.
Men hur ska det gå när du är sjuk då, Jan?
Ja, men jag tycker att jag bara blir bättre och bättre nu.
Ja, vi hör det.
Ja, men det är så här, nu pratar jag och pratar och pratar. Det är klart att det blir ansträngt i halsen. Mm. Och sen på nätterna när man ligger ner så är det ju också hostattack på hostattack. Men jag har inte lika ont i halsen. Så jag tror ändå att det kan... Det, alltså, halsvis kan ju läka sig själv, men det kan ju ta tid liksom. Men jag tror ändå att...
Plus, och så tänker du så här, du kan lika gärna ha halsfluss på Cypern i 30 grader värme än halsfluss här i sketna Sverige.
Ja, men också jobbigt med sol och var sjuk typ. Alltså, förstår du vad jag menar? Om du ligger där med feber och bara, då får du solsting och skit istället.
Ja, det är svinpissigt. Jag känner ju att det här kommer bli en bra semester, Jocke. Känner du också det?
Ja, men det tror jag på riktigt.
Ja, alltså, jag tror verkligen att det kommer bli jättebra, jättemysigt. Vi vet lite vad vi ska filma. Barnen är supertaggade.
Oh, är det lite också som belöning för att Luna Bell har varit jätteduktig under operationen?
Ja, men hon, alltså, det var så hemskt. Hon började gråta.
Ja, men berätta om operationen, för det har ju hänt ganska nyligen ju.
Ja, men innan hon skulle operera så började hon gråta. Och jag bara, vad gråter du för? Hon bara, jag vill vara 3 år igen. Jag bara, men varför då? Hon bara, för att då var vi utomlands och sola och bada och hade kul. Vi bara, ja, men det kan vi ha ändå. Kan vi? Och det, hon var ju 3 år när vi var på Cypern.
Ja.
Och då var ju du och din familj med också.
Mm. Hon fyllde ju 3 då.
Ja, så då bara, okej.
Okay. Åh, tänk att hon tänkte tillbaka på det då. Och bara så här, jag vill inte vara här i den här jävla sjukhussängen. Jag vill vara på Cypern och ha det gött.
Mm.
Okej, men berätta då. Ni åkte till sjukhuset.
Ja.
Hur var det? Ta oss igenom det.
Ja, men det var hemskt. Alltså, Luna Bell fick ju fasta på morgonen.
Mm.
Och hon hade... Eller bara för att hon visste att hon inte fick äta eller dricka. Så var hon ju jättetörstig och hungrig var hon säkert. Men alltså, allting var ju så himla mycket mer. Och sen blir det... Okej, nu ska vi åka dit. Vi ska säga hej då till pappa. Han ska sitta hemma och vänta. Alltså, det blir liksom men en grej typ. Men jag försökte peppa henne och lite sånt där. Och så... Åkte vi dit. Hade kontakt med Jocke hela tiden och sådär. Och sen så träffade hon ju doktorn och då var det alltid lite läskigt liksom. Och de skulle kolla henne i halsen och ville inte gapa och liksom, alltså sådana grejer. De försökte prata med henne men hon liksom ville inte. Så man märkte såhär, fan, okej, det blir svårt.
Mm.
Sen skulle de, eller så sa de till henne att okej, du får titta på en padda här när du ska sövas. Och då berättade de innan så här, du kommer få en mask. Och då sa jag också, jag har också fått en sån mask. Och då gav jag henne ett tips att blunda från första stund. Mm. För att annars blir allt snurrigt och man mår illa. Så blunda från första stund och sen andas du bara i den. Och sen så kommer du somna och du kommer inte ens komma ihåg att du har somnat.
Mm.
Och så berättade doktorn om den och så sen så sitter hon i mitt knä. Och sen får hon välja liksom vad hon ska titta på paddan. Och så trycker hon på någonting. Och sen så får hon masken, då får hon ju panik. Så hon bara skriker och gråter och skriker och gråter. Och doktorn bara, eller han narkosläkaren bara, du måste hålla henne hårt nu. Och jag bara, åh gud. Och då så bara trycker han på den ännu hårdare. Och så bara skriker han, eller säger till någon sköterska där, bara höj, höj. Typ. Och jag bara sitter där och det, alltså, jag hulkgråter inte, men det bara, du vet, rinner från mina ögon. För jag vill inte att hon ska känna mitt bröst i hennes rygg att jag gråter. Liksom. Så det bara, min gråt bara rinner och rinner och rinner. Alltså vad hemskt. Och sen till slut så bara känner man ju hur hon bara slappnar av.
Mm.
Det är sjukt, usch.
Och sen så när hon vaknar då, så var hon helt groggy då?
Ja, då sätter hon sig upp och bara, typ var är jag, var är jag? Alltså typ så.
Nu måste vara så, när man är så liten så kan man ju nog ändå inte riktigt förstå vad det är som händer ju.
Nej. Exakt, men hon trodde att hon var i rummet där de hade kollat henne först. Alltså rummet innan narkos.
Mm.
Där vi fick vara en stund. Berättade hon i efterhand. För jag frågade vart hon trodde att hon var. Och då så trodde hon att hon var där, men att det såg lite annorlunda ut. Men jag var ju där när hon vaknade. Liksom.
Mm.
Och då låg jag myst i sängen. Och hon bara somnade om och somnade om. Liksom. Alltså så hela tiden.
Och hur har det gått då? För nu har ni varit hemma några dagar.
Mm.
Hur har det gått med mat? Och liksom, för hon gjorde ju ändå... Berätta vad det var hon gjorde.
Hon opererade in öron, eller rör i öronen, tog bort polyper i näsan och opererade bort lite av halsbandarna.
Mm, så det är ändå 3-stegsraket.
Mm.
Så hur har det funkat nu när ni har varit hemma då?
Nej, men bra ändå. Det var ju tufft de tre första dagarna, men nu har det ju vänt bort nästan helt och hållet. Mm. Nu ryter källan och hon säger någonting. Men de tre första dagarna var ju snarare att det gick uppåt. Det var ju minst första dagen när hon kom hem. Mm.
För då satt ju allting redan i. Eller ja, fortfarande precis. I allt, liksom bedövning allt.
Då åt hon ju ändå till och med lite pannkakor och sånt. Men sen andra morgonen, då tyckte hon det gjorde väldigt ont när det svaldes. Och sen framförallt andra, tredje morgonen. Mm. Eller fjärde blir det ju då.
Tredje och fjärde
morgonen var ju absolut värst.
Och det var ju lite som vi pratade om när vi pratade om just i sjukdomsavsnittet, Jonna. Mm. När, som min läkare sa till mig, för han ville att jag ska operera bort. Och just det var ju att smärtan kommer stegras i flera dagar. Det var ju fan... Ja, jag kan tycker så synd om henne. Jag tänkte på henne så mycket de senaste dagarna. Att liksom så här, och ja, nej, vara så men... liten och gå igenom det. Det måste vara pissigt.
Ja, men jäkligt alltså... tuff har hon varit ändå. Alltså,
ja, gud ja.
Fixat dig väldigt bra. Alltså, väldigt stolt över henne.
Och man märker så tydligt hur hon alltså ena stunden är helt utmattad och det gör så ont och hon kan liksom, och då gråter hon, då gör det ju ännu ondare, alltså så som det gör i hals och huvud och allting, och liksom där hon är hungrig men kan inte äta, och hon liksom, okej, nu kan jag äta yoghurt, så kan hon inte svälja yoghurten, och du vet, alltså allt det där, till att när hon liksom tar något smärtlindrande, för vi har ju försökt tvinga in, men hon gillar ju inte sånt.
Såklart.
Och när hon har fått i det, så hon är en helt annan människa, då har liksom kunnat leka lite och så här, alltså vara med på ett helt annat sätt.
Skönt att hon får åka till Cypern och ha lite gött.
Mm.
Den senaste tiden så har ju det varit lite rubriker om herrskapet Lundell. Jag tänker dels på brev från Johanna Möller som du ska få läsa i brevets helhet alldeles strax. Men bara för någon dag sedan så var det ju en ny nyhet som jag blev lite så här, vad fan, vad är det som händer? För vi har ju pratat lite om det privat så att säga. Men häromdagen stod det i tidningen att ni har... vad stod det, Jocke?
Jag menar, vi förlorade en rättstvist emot ett byggföretag. Och det jobbigaste, eller det som jag blir mest irriterad över... Alltså, absolut surt att förlora. Jag är väldigt förvånad över domen och vi kommer att överklaga. Men där jag blir mest irriterad... är ju alla jävla tomtar som då ska ha åsikter om det här utan att ha plockat ut domen och vet vad det handlar om. Och där vill jag ju nästan dra mig av håret. Alltså.
Vadå, menar du Facebook-experter nu? Eller vad är det för experter?
Ja, alla. Och även tidningar också.
Mm, mm.
Att då skriver till exempel Aftonbladet att det handlar om att vi inte vill betala tilläggsarbeten. Hela tvisten handlar om att om muren var på offert eller inte.
Mm,
det där är i stort sett hela summan handlar om. Kort sagt, vi hade ett byggföretag som byggde här. De avbröt ett avtal som vi hade fått en offert på. Vilket var också styrkt i tingsrätten. Men sedan så började de enligt oss då missköta jobbet rejält. Och det var massa skador. De ville inte fortsätta jobba förrän vi hade betalt löpande för muren. Då avhyste vi dem och därför förlorade vi tvisten då enligt tingsrätten. För har vi avhyst dem så har inte vi rätt till skadestånd för alla skador. Och det var ju terrassen som var helt felbyggd som vi fick riva upp och göra om.
Mm.
Som det företaget hade gjort. Det var markarbetet här utanför som var felaktigt dränerat. Plattorna var felaktigt lagda. Det var sprickor i klinkers. Det var fel staket på balkongen där uppe. Det var fel staket på muren, det var inte pulverlackerat. En oändlig lista, vi hade väl krav på nästan 5 miljoner kronor.
Oj, i arbetet som har blivit fel som ni har fått?
I motfordringar då liksom, i fel. Och vi hade besiktningsmän och vi hade allt liksom. Vi hade bevis, underlag, konstruktör och allting. Men vi förlorade på grund av att tingsrätten ansåg att vi inte har någon rätt till de här skadorna när vi hävde entreprenaden. Men nej, det framstår som i tidningen som att vi bara inte vill betala för deras arbete. Och då blir jag, alltså jobbar du som journalist har du väl för fan lite jävla ansvar att vara lite källkritisk. Alltså, vet ni om det har ju ni fått tagit del av domen på något sätt. Hur fan kan man då inte läsa igenom den? Och vet man inte vad som står i domen, att man är så jävla inkompetent att man inte förstår det juridiska, så kanske man ska gå till någon kollega på redaktionen och fråga att jag är inte så insatt i det juridiska. Kan du översätta vad den här tvisten handlar om? Och då börjar det ju då när Aftonbladet då skriver fel.
Mm.
Då kommer ju resten liksom bara att betala och göra rätt för sig. Har man kringgått ett redan bestämt avtal så får man faktiskt stå för det. Ett byggföretag ska inte utföra andra jobb än vad som står i deras avtal och protokoll.
Nu läser du Facebook-kommentarer.
Ja, eller? Alltså jag vill ju bara... Alltså,
du vill bara svara varenda en, eller hur?
Nej, men det, alltså, det är ju en folksjukdom i det här jävla landet med att man tror sig veta saker man fan inte har någon kunskap eller insyn i överhuvudtaget.
Men det där är ju också folk som oavsett hade skrivit det negativa.
Ja, men som sitter och lite sådär, fan vad gött att de åkte dit. Så
ja,
tänker ju folk.
Ja, men ja, och alltså allt det här är att ja, men som om Bianca vinner någonting eller är liksom power woman så bara hon har växt upp med silversked i mun. Alltså, du vet,
ja,
så
men
det,
här, hon det är, åker ju också på de
ja,
jävla
men det är det jag menar. Det är bara de som sitter där som har jobbat med samma jävla skit i 40 år. De har inte så bra lön. De har skit... cheferna är skit, jobbkamraterna
är bittra,
ja exakt, och de sitter där och man bara, alltså byt jobb, gör någonting med ditt liv istället för att klaga på andras liksom.
Ja, det är ju 500 helt jävla urbota kommentarer som då handlar om någonting det inte handlar om, och nej. Jag förstår inte hur den jävla idioten på Aftonbladet, alltså kan, jag vet inte vart informationen kommer ifrån. Att få så skev översyn att påstå att det handlar om ändringar vi inte har betalt eller vill betala för. Det handlar inte om ändringarna. Alltså de är en liten, liten del i det.
Och det enda vi vill är att de skulle göra rätt för sig och ändra.
Ja, men jag förmodar det som ni helst ville var ju att den här firman skulle göra det
sitt
som...
Sitt jobb.
Ja, men sitt jobb. Förmodar jag. Det är inte så att ni bara nu ser vi en chans att krama ur pengar från dem, utan ni vill ju bara så här, att de ska göra rätt för sig, förmodar jag.
Ja, och därför gick vi också till tingsrätten. Haha, de blev dömda. Vad då dömda? Det är inget jävla brottsmål. Det är väl jättebra att gå till tingsrätten eller vidare till hovrätten eller vad det än är, så människor som jobbar med juridiken får avgöra vad som är rätt eller inte. Och det kan bli så att det kanske inte får upp det till prövning i hovrätten, och då är det så.
Precis, för nu då, tingsrätten har ju prövat det och de tycker då att den här byggfirman har rätt, eller?
Inte att de har rätt på det här sättet, men det föll väldigt mycket på att vi avvisade dem. Vi skickade ett sms att vi avbröt. Men det vi kommer trycka på hårt i överklagan är ju att vi avbröt ju för att de hade frångått avtalet. De hade ju börjat bygga muren. Vi hade fått en offert på strax över 2 miljoner för hela muren med material och allting.
Fan, det är sjukt dyrt för en mur.
Den blev ju betydligt mycket dyrare, Jonas, kan jag ju säga.
Ja, jag vet, men ändå. Grundpriset på 2 miljoner för en mur.
Sen började ju de bygga och kom snabbt på att de hade räknat bort sig att det här kommer bli betydligt dyrare. Mm. Och sa att vi kommer behöva köra på löpande.
Och bara för att beskriva det då. Det är för mig som liksom gör tv-produktioner. Om vi säger till en tv-kanal, ni får köpa det här programmet för 10 miljoner. Om det sen visar sig, fuck, jag har räknat fel. De här kamerorna eller den här location kostar jättemycket mer. Det här kommer kosta 15 miljoner. Då kan ju inte jag gå tillbaka till kanalen och säga det. Vet ni vad, ni får betala 50% till. Ni får betala 15 miljoner. Då kan de säga så, nej, du har sålt det här programmet för 10 miljoner. Så då får du fan göra det för 10 miljoner.
Men om kanalen avvisar er från projektet så är det ju en svår, komplicerad fråga.
Mm.
För att då kan ju ni hävda att ni får förlora arbetsinkomst och sådana grejer. Fast det är egentligen ni som har brutit från avtalet först. Och det kommer ju bli en fråga för hovrätten. Hade vi fog att bryta avtalet? Tingsrätten ansåg att vi inte hade det. Och jag anser att det är absolut fog om någon bryter emot avtalet. För ett skäl att kunna häva en entreprenad är ju om du gör ett avtalsbrott, vilket du gör när du frångår från en offert till löpande. Och där slår ju tingsrätten fast, där fick ju vi rätt, att det var en offert och att vi har styrkt att det var en offert och inte löpande som de påstår. Så i den delen så fick vi ju rätt, men sen förlorade vi ju på att vi avhyste dem. Och då blev jag så här, men vad då skulle jag låta dem stå och gräva här i trädgården och göra saker för första jag inte hade beställt? Och fortsätta bygga muren på löpande. Vad skulle jag gjort? Det är väl klart att jag avhyser människor som bryter emot avtalet.
Ja, men det är ganska intressant det där. Kärnan av hela grejen. Att ni vill köpa en mur för 2 miljoner. När de väl har påbörjat bygget och upptäckt så här. Det kommer inte kosta 2 miljoner. Det kommer kosta 5 miljoner. Har man ingen rätt då på sin sida att som kund säga så här, okej, fast vi har bara 2 miljoner att lägga på den här muren och vi har ju sett det här målet framför oss.
De skickar ju fakturorna på löpande istället, bara kastar över dem. Mm. Och så här, vi fortsätter inte för ni har betalat. Och jag säger, jag kommer inte betala det här för vi har en offert på muren. Och där slutar ju allting. Mm. Och då sa jag, vet ni vad, då kan ni packa ihop era grejer och dra. Då avbryter vi liksom. För jag kommer inte betala löpande för muren när vi har en offert. Och då blir jag så här, vad då? Om inte jag hade skickat det där jävla sms-et, ja, men då hade vi vunnit in i tingsrättens dom.
Mm-hmm. Så det var bara det sms-et att du då sa upp avtalet?
Som jag förstår domen. Men jag tycker också det är fel. För att även om du häver en entreprenad så häver du ju den återstående delar.
Mm.
Du häver ju de delarna som kvarstår.
Ja.
Du kan ju inte få en ansvarsfrihet från att ha byggt fel överallt. I sådana fall är det ju bara att jag åker till dig och börjar bygga. Jag provocerar dig, beter mig som ett jävla pisshål, ställer mig och pissar inomhus. Och du bara, vet du vad bra? Du kan ta dina grejer och gå. Sen när du kommer ut och har betalt mig så här 200 000 för marmor, ja, men då ser du att det är liksom rostig plåt istället.
Mm.
Och då ska inte jag ha någon liksom ansvarsdel i det. För att du har kastat ut mig och hävt avtalet. Och det låter ju helt jävla urbota hjärndött.
Men så tingsrätten menar att allting som då det här byggföretaget hade byggt fram till att du avhyste har inte de något ansvar för?
Nej. Och det tycker jag, det sa våran advokat också, det stämmer ju inte och därför måste vi överklaga.
Nej, för det är ju konstigt, för då kan de ju bygga helt Kalle Anka då jättemycket och sen bara se till
det
att
bli...
Det gjorde de ju.
Vi fick ju riva hela jävla terrassen. Det var fel klinkers i storlek. Det var fel underlag. Alltså allt var ju fel. Och jag tycker det är så jävla konstigt. Vadå? Terrassen var ju dessutom på ett annat avtal. Och det är också en sån här konstig grej i domen.
Okej, okay. Ja, det känns ju som att... Eller har ni redan överklagat eller kommer ni överklaga? Eller?
Vi kommer överklaga i veckan och vi kommer väl få ett ganska bra... Alltså utgångsläge och se hur det går. För att hovrätten är ju till för att dels rätta till tingsrättens domar som blir fel. Det är väldigt ofta att hovrätten väljer att gå på en annan linje. Eller att man egentligen får samma dom men oftast är skrivet på ett annat sätt.
Mm.
Att hovrätten anser att tingsrättens dom som är skriven är alldeles för dåligt utförlig. Vilken den här också är. Vi hade ju 7 vittnen också som var kallade som inte ens nämns i domen.
Mm. Ja, det känns ju konstigt. Men säg att det skulle kvarstå då. Vad blev ni betalningsskyld? Eller vad heter det?
1,1 plus rättegångskostnader. Och det är de jag blir mest förbannad över. Visst har vi rättsskydd som täcker en jättestor del av det. Och kanske inte blev så illa smällen som Aftonbladet vill framstå i och med att vi har ju rättsskyddsförsäkring 15 basbelopp, vilket är 750 000.
Okej, så om ni blir beordrade att betala 1 miljon så får ni 750 på försäkringen?
På försäkringen som är rättsskydd. Så det framgår ju inte heller. Så det är också så jävla Kalle Anka journalistik. Jag blir bara förbannad att jag ska sitta och ta massa jävla saker som inte stämmer.
Mm.
Och likadant, ja, det är bara att betala. Ja, då skulle jag vilja höra den som vill betala för till exempel fönstren som också är en grej som vi vägrar betala. Vi beställer alltså fönster. Det här företaget kommer hit och mäter dem allting. Sen får vi fönsterna och det är fel mått. Och de säger, men ni får betala ändå. Det är ert ansvar att kolla att måtten är rätt. Och då blir jag så, vad fan kom ni hit och mätte för i sådana fall? Om jag behöver kontrollmäta vad ni mäter, vad är meningen att jag betalar 10% påslag för att ni beställer fönsterna och timmarna för att ni kom hit och mätte?
Men var någonstans menar de att du skulle...
Ja, det är mitt ansvar när de skickar över. Ja, här är fönstren som vi har mätt. Det är de här måtten och där. Det kostar så här mycket.
Ja. Och de måtten på det pappret var också fel då?
Ja, men jag hade tydligen godkänt dem. Men vad var meningen då? Om jag, vad är meningen att ta in en hantverkare?
Alltså du
om
hade
du inte ska kunna lita på...
Om du skulle mäta så hade du beställt själv. Du hade ju inte...
Ja, då behöver man ju ingen
hantverkare. Nej, då behöver vi ju inte betala 10% påslag plus timmarna det var att mäta. Och det är sådana där grejer. Och då blev jag så här förbannad. Så gå in och läs domen så ska ni få se hur jävla urbota dumt vissa grejer är.
Men känns det som att både journalister och liksom folk, sådana här missunnsamma Facebook-hatare, att de liksom så här, de tycker att det är lite gött, eller?
Inte gött, men att man ska sitta och ha en åsikt om saker man inte kan någonting om. Då håller man käften.
Mm. Hur blir du påverkad av sådana här grejer, Jonna?
Av kommentarer?
Nej, men liksom av hela grejen. Jag menar, det är ju inte, det är ju inte jättemånga kanske under sin livstid som dels liksom är liksom i en rättegång. Och så,
ja, fast
liksom,
det är ju, tvistemål är ju jättevanligt.
Ja, men ändå när det rör sig om så här stora belopp, då är det ju sammanlagt 2 miljoner som ni ska betala.
Där kan jag ju lova att företaget du jobbar på har varit i ett antal tvister genom åren.
Ja, jag vet, men som privatperson, jag känner nog
inte... Men jag är ju inte som person, jag har ju aldrig varit i tvist som privatperson.
Nej, just det, det är för Jocke Jonna AB.
Ja, det är Jocke Jonna AB.
Ja, precis.
Och det är också fel, för det står ju oss med namn, det är vårt företag. Det är inte vi som är i tvisten, utan det är vårt företag.
Men känner du att allt sånt här är jobbigt eller känner du bara så här, det är vad det är?
Jag var inte med i rättegången alls.
Nej. Nej, men du är ändå.
Ja, men privat har ju, alltså det tar ju så jävla mycket onödig tid. Det är ju liksom, alltså det är ju lätt för hantverket att bara dra från platsen. Men vi som jobbar här och liksom, alltså allt sånt där är, lever i det så på det sättet, blir det så jävla mycket jobbigare för det, för det blir så här, aha, okej. Okay. Det där, nu har vi lagt pengar där. Det sket sig. Nu måste vi hitta någon lösning. Alltså typ så. Jocke är mer involverad i allt sånt än vad jag är. Men det är ju väldigt jobbigt att se på honom hur det liksom...
Att det tar energi.
Ja, exakt. När han redan har en plan. Är en sån person som liksom ändå har sånt framför sig och sen skiter sig där. Jaha, okej. Hur löser vi det här då?
Vad är du mest irriterad över?
Felaktig information. För jag tycker man har ett ansvar som Sveriges största kvällstidning. Man har ett ansvar att se till att det är korrekt information.
Ja, det hade inte varit så svårt att bara läsa domen.
Nej, det är inte så jävla svårt. Alltså. Och kan man inte läsa domar och förstå juridiken så får man ju fråga dem som kan. För när de sänder ut fel information, då är det klart att hela jävla kommentarsfältet också blir fel. Och sen framstår vi som två personer som sitter och beställer massa jävla grejer som vi inte betalar för. Det är ju inte det handlar om.
Nej, precis.
Det är... Utan det handlar ju om att vi har massor motfordringar. Vi är ju
lite hänt-fasoner.
Ja, men det är fan lite hänt-fasoner.
Ja, och det passar inte Aftonbladet.
Nej.
Nej, jag kan inte tänka mig att Hänt hade skrivit en sämre artikel på riktigt.
Nej.
Och Sveriges Radio är ännu värre. Joakim Lundell och Jonna Lundell döms. Man bara, vad är det för jävla missvisande rubrik alltså?
Skrev han det?
Ja.
Eller sa han det?
Ja, jag ska ta fram det så ska du få se. Så jävla korkade rubriker så att jag vill gråta.
Ni har inte dömts för någonting.
Nej, vi har inte dömts för någonting. Alltså, du blir inte dömd vid en tvist utan det är en rätt som avgör vem som har rätt till en pengafråga. Det är ingen som blir dömd till någonting förutom ett betalningsansvar.
Men också att det är den som är tidningarna, att de vill ju bara ha okej, vad kan vi rida på här? Skulle vi skriva Jocke Jonas bolag, då är det ju inte kul.
Ja, men då försvinner ju hälften av klicken.
Ja, exakt. De tänker ju bara, okej, hur skev grej, hur mycket kan jag skeva på det här för att ändå ska liksom ha någon liten rimlighet men ändå få så mycket klick som möjligt.
Exakt.
Det är ju bara det de gör.
Och handlar det om en offert så är det inte heller lika kul. Det är mycket roligare att skriva att vi sitter och beställer saker vi inte vill betala för.
Exakt. Köpgalna jävlar som bara köper och köper och köper och som alla, inte vill betala.
Och då sitter alla i kommentarsfältet, Jockes märkeskläder.
Jag vet att John har köpt jättemånga barnvagnar genom åren.
Exakt.
Nej, men det är inget problem att de skriver det. Alltså, man får ju bita det sura äpplet om man förlorar. Så är det ju. Och gjorde vi fel att vi skickade det där smset att det kommer att bli avgörande i hovrätten också, då får det väl vara så.
Ja.
I slutet av dagen så är det ju bara pengar. Det har ju varit värre liksom, om du har någon dödlig sjukdom. Jag kan nämna 100 grejer som har varit mer ledsen för än pengar. Så egentligen så är jag mest irriterad av felaktig information. Sen får vi ju se liksom om hovrätten lyfter eller inte. Och gör de inte det, då är det så. Blir det en annan utgång där, ja, men då får man väl vara glad för det. Alltså.
Men ungefär i vilken tid tror ni att ni kommer få...
Lös den här. Alltså, explodera inombords.
Okay, det här är från Sveriges Radio. Ja. Där känns det som att de ändå måste vara lite källkritiska. Det är liksom ganska långt ifrån Hänt här. På Sveriges Radio, kan man tycka.
Jag läser upp den.
Jocke och Jonna döms. Så mycket måste paret betala.
Det var ju... Men paret behöver ju inte betala någonting.
Det var i en enda mening så är det två felaktigheter. Ja. Dels så döms ni inte och sen är det absolut inte paret, det vill säga ni som ska betala. Nej. Det är ju ert bolag. Det är skillnad, eller
hur? Jag förstår inte hur journalistik kan komma undan så pass mycket gång på gång på gång på gång.
Nej. Min mamma hörde ju av sig till mig och bara...
Gud, vad har ni dömt?
Ja,
vad har ni gjort?
Ja, men typ så. Om han bara... nej, det är ju det här. Aha, de är idioterna. Alltså det var liksom så här. Hon var ju liksom så här, ah, men gud, vad är det som är, så här, vad är det du inte har berättat? Ja. Alltså, typ så.
Vad är det för olaglighet du håller på med min dotter? Jag bara, nej, alltså, vi har inte gjort någonting. Ja, fan vad sjukt. Ja. Men det finns ju ingenting att göra nu, va? Utan nu kommer ju er advokat överklaga och så får vi se vad, om hovrätten tar upp det.
Ja, och vinner vi så kommer ju ingen i media skriva om det, för då är det ju inget kul, då ger det ju inga klick längre.
Nej, då är det inte intressant.
Nej, så där har det ju varit flera gånger. Mm. Det var ju likadant med en person som jobbade här som anmälde oss för förtal. Och när han anmälde så var det i alla tidningar. Men när vet du det, en chefsåklagare tog bort åtalet och sa att det var rena fianterierna, då var en så här liten artikel. Mm. Och där kan jag bli fruktansvärt irriterad på.
Ja, men för, tänk dig, för en som inte är så insatt, som bara sitter och läser rubriker, så måste de ju ha en ganska konstig syn på er.
Ja, nej, men det är många som säger det om oss också när de träffar oss. Bara så, men gud, ni var inte alls där. Man bara, men
va, ni var ju snälla.
Ja, och bara, vart är det du har hängt? Liksom.
Ja, bara, ja, jag har bara kollat Sveriges Radio.
Ja, jag har bara hänt på Hänt och ja, allt sånt där. Sveriges Radio, Hänt och...
Ja. Det är konstigt, ja. Okej, men vi får se helt enkelt hur det går. Förhoppningsvis tar hovrätten upp det och ändrar domen.
Ja, bara att de tar upp det med att alla tror ju att har ju någon syn att man bara kan överklaga och sen blir det överklagat. Men det är ju inte så det funkar, utan hovrätten bestämmer ju om de ska pröva målet. Och det är ju långt, långt, långt ifrån alla fall som blir prövade i hovrätten, utan de flesta får ju ett avslag på sin överklagan. Mm. Så redan om vi skulle få upp det i hovrätten så är det ju redan en framgång där. Mm. Och då har ju den här, då spelar ju tingsrättsdomen ingen roll längre. Vissa tror ju att den ligger kvar på något sätt ändå, utan då är det ju på noll.
Ja, då, den rivs ju upp och så börjar
den
på nytt.
Den rivs ju upp, ja. Det är ju på nytt. Det är ju som att tingsrätten inte har existerat. Sen är ju en hovrättsförhandling inte lika dyr som en tingsrättsförhandling. Alltså det de gör, vi kommer ju inte förhöras en gång till.
Men ni behöver inte åka dit och sitta där och hålla på.
Nej, vi behöver inte ens förhöras igen. Vittnena behöver inte förhöras igen, utan det är ljudupptagningar som hovrätten lyssnar på.
Okej.
Okay. Så det är egentligen bara en sakframställan och en slutpredering från advokaterna på plats.
Då hoppas vi att beskedet återkommer att hovrätten tar upp det. Och så får vi se vad som händer.
Ja, jag tycker i alla fall det ska hamna på noll. Att ingen ska betala någonting i sådana fall. Mm. Det är ju det mest rättvisa i sådana fall som jag ser det.
Ja, det mest rättvisa är väl att om man tar in en byggfirma så ett, så ska de väl göra ett bra jobb. Och två, gör de inte ett bra jobb så...
Jo, men skulle jag säga att jag tycker det mest rättvisa att vi får 6 miljoner på våra motfrågningar, då låter jag ju partisk om jag säger det.
Ja, du är ju också lite partisk.
Nej, men då är det därför jag säger ju, jag är nöjd om det hamnar på mitten. Absolut, så kanske enligt mig någonstans att har vi beställt någonting och inte får det och får någonting helt annat och får betala mer, så kanske vi borde få ut våra motfordringar. Mm. Men någonstans inom ändå känner att det är rättvist om det hamnar på noll, då känner jag kan leva med det.
Jag tycker bara att dra ifrån och sluta andas oss. Lämna oss i fred.
Okej, och det finns en person som inte vill lämna er i fred, som jag är väldigt nyfiken på. För var det några veckor sedan, så nyheten är redan out there så att säga. Men vi har inte riktigt hunnit prata om det, för det har varit så mycket annat som händer. Men för några veckor sedan så fick du ett brev. Du brukar ju ändå få brev från vanliga fans, eller?
Ja, men det kommer ju lite då.
Men när du fick det här brevet och öppnade det, så satte du lite andan i halsen.
Ja, det var ju då. Jag såg ju direkt på avsändaren att det stod Janna Möller. Och vi satt i bilen då. Jag kommer inte ihåg, vi var på turné för Cancel, va?
Ja.
Mm. Och då säger jag till Johanna, eller till Jonna, att jag tror att jag då har fått brev från Arboga kvinnan. Och då tror hon, nej, det är ju inte på riktigt.
Jag bara, nej, det är ju någon som har skrivit det. Bara, ja. Det fattar du.
Ja, men jag kände i magen att det är ifrån henne. För det stod producenten Joakim Lundell. Mm. Så jag kände redan i magen att nu vill hon att jag ska göra någonting här. Mm. Någon film eller någonting. Mm. Och mycket riktigt så hade jag ju rätt i det också. Har du tjuvläst brevet än?
Nej, jag har inte tjuvläst det.
Nej, för det här blir ju första gången jag faktiskt läser upp brevet i sin helhet.
Ja, jag är väldigt nyfiken.
Jag har ju faktiskt inte gjort det innan. Jag har inte lagt ut det på sociala medier eller någonting, brevet i sin helhet, utan Jag la väl egentligen bara upp första raderna som delvis var ganska censurerade i alla fall.
Ja, du la bara upp en bild och det var ju ganska svårt att se. Jag har ju försökt att se vad det stod, men här kommer alltså Johanna Möllers handskrivna brev till producenten Joakim Lundell i sin helhet. Kör!
Hej Joakim, jag heter Johanna Möller.
Jag vill jobba berättarröst där.
Vi ringer Jonas Malmsjö.
Ja. Hej Joakim. Jag heter Johanna Möller.
Läs, fan, läs på riktigt nu.
Hej Joakim. Jag heter Johanna Möller och är oskyldigt dömd för mord. Jag och min dotter Julia Blomsterlund kontaktade dig då vi skulle vilja skriva ett manus och vidare film alternativt serie om allt vi har gått igenom. Min dotter blev kontaktad av Ola Rapace om ett samarbete kring att skapa en serie om detta. Men vi vill hellre arbeta med någon seriös som du, Joakim.
Slängde hon Ola Rapace under bussen direkt?
Ola åkte rakt under bussen här. Mitt fall grundat i flyktingkrisen. Heder, hedersmord, en väl synlig beviskedja som exkluderar mig. Där denna afghan planerar, räckar samt genomför det brutala mordet på pappa.
Och där kastar hon sin pojkvän under bussen då?
Är det hennes pojkvän hon syftar till då?
Ja, men den här killen som hon i alla fall låg med, va? Som blir dömd för morden.
Efter mordet berättar min målskamrat att han dagarna efter mordet även tänker mörda mig på samma sätt som han gjorde mot min pappa. Knivhugga mig till döds när jag sov. Mohr, M-O-H.R, inom parentes då målskamrat, berättar i förhör hur han upprepade mordförsöket på mig även natt två, men att någon stoppar honom. Sen följer en obehaglig flykt genom Sverige. Avlyssningar mellan Mohrs vänner som diskuterar mord. Det är lite luddigt. Jag får inte. Det är väl ex-pojkvännen då?
Ja, det är han som är där. Ja, precis. Jag minns inte vad han heter nu, men det är han i alla fall. Mm.
Åklagare enbart fokus på mig, trots uppenbara fakta i tidslinjen som exkluderar mig. Julia och jag påbörjar projektet lite smått. Vi kan se det som en rysare.
Va?
Ta bara hur det skulle framställas när jag och mina tvillingar, 3 år gamla, ligger och sover och Mohr står över oss med en stor kökskniv och tänker hugga ihjäl oss.
Men vänta lite nu. Jag tror de ville göra någon slags sådär dokumentär som skulle liksom fria henne. Det här är liksom hon vill göra en dramaserie.
En spelfilm.
Okay.
Där hon är ett oskyldigt offer då. Det kan innehålla en stark berättelse grundat i allt vi utsattes för samt avslutas med att visa hur jag enligt åklagare ljög med uppsåt i domstol för att kunna döma mig utan minsta bevis. Ett politiskt motiverat
justitiemord.
Ja, men jag har hela manuset klart i huvudet. Behöver bara hitta en manusförfattare som hjälper till att få struktur på allt. Du kan se min Facebook, Johanna Möller, kvinnan du älskar eller hatar. Följ min kamp för rättvisa. Du får gärna mejla mig på johanna.möller@innocent.gmail.com. Titta gärna på min dotters Instagram. Lyssna även på hennes intervju. Min adressa. Och sen är det ju då till henne då på Ystad fängelse. Det vore roligt att göra någonting bra av den här mardrömmen. MVH, din Johanna Möller.
Det står det inte.
Nej, inte din. Johanna Möller va.
Men okej, okay, så när... Fan, sjukt breven då.
Ja, det är väldigt sjukt.
Så när du fick det här brevet och satt i bilen, vad fick du liksom lite rysningar eller blev det liksom bara lite obehag? Eller vad kände du?
Ja, men det blev det ju. Alltså, jag vill inte att såna här människor ska tänka på mig och veta vem jag är. Alltså.
Nej, alltså det första jag sa jag bara... Fan vad läskigt. Jag vill inte att hon ska veta att vi existerar.
Ja, men det är lite den känslan.
Ja, för då har hon suttit i sin cell och så har hon tänkt så här, okej, det här måste ske och den jag vill ska göra det är liksom Joakim Lundell. då blir det så här, då en liten del av en vågar ju liksom så här, vågar man säga nej till det då och bli indragen i det där och liksom få hennes sökar, alltså hamna i hennes sökarljus. Det blir liksom en obehaglig situation förmodligen.
Ja, men så är det ju självklart. Jag vet inte, alltså de har väl tillgång till nyheter alltså i fängelset. Alltså så länge man inte sitter i häktet och har restriktioner och kommer, alltså går över till en fängelsedom, så har du ju insyn i vad som händer i världen.
Mm.
Och jag antar väl att hon har tagit del av nyheter att Cancel och Feed gick väldigt bra på bio och att jag är upcoming som filmproducent. Mm. Och då kände väl hon att hon kunde snärja och manipulera mig som ändå var lite grön i branschen och hon vet att jag vill uppåt.
Ja, inte, hon vill inte ha Ola Rapace i alla fall. Det är något som är säkert.
Nej, han blev slängd under bussen. Jag tror inte att det är som hon säger heller. Att,
nej, men det som...
Jag hörde ju att hon hade förhandlingar med ett produktionsbolag eller en distributör som skulle göra det här, men utav olika anledningar så gick det i stöpet.
Mm-hmm.
Man hör ju sur i branschen liksom.
Men det, alltså, jag hade nog haft väldigt svårt att jobba med henne.
Ja, men det är ju omöjligt. Alltså, hur ska du kunna göra den här historien rättvis när hon enbart vill göra det på ett sätt där hon är oskyldig?
Precis.
Alltså, det är väldigt intressant. Folk undrar ju, alltså, det är ju, sånt här vill man ju se.
Ja.
Men man vill ju inte göra det partiskt i så fall. Utan man vill ju verkligen bara göra från... Du berättar din historia, den här berättar sin historia. Alltså...
Mm.
En sån grej liksom.
Men jag tror inte hon hade kontakt med sin dotter. Alltså,
nej, men det var inte hon, så hon länge har flera. Hon har flera.
För det är en dotter som har ansökt om...
Ja, hon tar jätteavstånd. Hon har ju flera barn. Nej, men jag känner att det finns inte mer att berätta på den här historien delvis. Alltså, Viaplay gjorde ju en väldigt bra och grundlig dokumentär om det här. I och med att hon hävdar att hon är oskyldig, hon är dömd till det, alltså... Knutby gjorde sig absolut i en spelserie på Viaplay.
Mm.
Vad hette den, Knutby?
Mm, det hette Knutby.
Med Alba August och... Ja. Och den var ju ändå väldigt bra.
Mm. Men, ja.
Men där finns det ju alltså en mer kanske tydlig bild i vad det var som hände.
Ja, precis. Där är det väl Helge Fossmo, prästen som man säger, har väl ändå liksom sagt vad det var som hände. Han har väl inte förnekat det, eller har han det?
Jag vet inte, men det finns ju ändå vittneshistorier runt om i barnflickorna jag har bott grannar med för övrigt.
Har du?
Ja, i Vadstena. Någon var utsläppt från, vad heter det? Heter det Birgittas sjukhus där fortfarande? Rättspsyk i Vadstena.
Jaha. Du hänger med så märkliga människor.
Nej, du hänger med.
Du drar till dig konstiga människor.
Både hon på Klosterledsgatan.
Nej, men dels samma sak, vi säger att jag gör en film om händelserna och istället att hon är skyldig. Och sen kommer det fram med att hon faktiskt inte har gjort de här morden.
Mm. Vilken jävla twist det vore. Tänk om det visar sig att hon bara såhär, jag har inte gjort det. Jag har sagt det hela tiden.
Ja, alltså, hur fan ska jag kunna leva med mig själv då?
Oh.
Ska man göra en spelfilm där man tar parti liksom för en historia på ett visst sätt, då måste man ju... Alltså, helst ha gärningspersonen som har erkänt och berätta vad det var som hände.
Mm.
Om det inte slutar då som Thomas Quick som satt och hittade på att han har gjort saker. För då kan det bli jävligt svårt.
Okej, okay, så kommer du svara Johanna Möller på något sätt?
Nej, nej. Även om jag tycker just det, alltså crime på rätt sätt är väldigt spännande. Alltså... Quick är ju en väldigt bra film tycker jag. Har du sett den?
Mm.
Den tycker jag är förbannat bra.
Mm.
Så jag gillar ju absolut den typen av filmer.
Men, precis, men grejen är så. Skulle man göra någonting av den här storyn så kan man ju inte samarbeta med den som är dumd för det. Som kan förnekar det.
Nej,
det
du kan absolut inte samarbeta med henne. Alltså, det är ju omoraliskt och oetiskt. Alltså, går inte att göra liksom, det här liksom, rättvist.
Okej, det var ju då en galning får man säga så, som har hört av sig. Du, förutom fanmail och sånt, är det andra människor som hör av sig nu när du är up and coming filmproducent som vill liksom göra grejer med dig?
Ja, jag fick ju ett mail från den svenska Tinder-svindlaren.
Du skojar?
Nej, det är sant. Det är ju en dokumentär nu som går på
TV4.
Ja, på
jag har precis börjat titta på den. Det är ju alltså, när man har sett en Netflix-serien Tinder-svindlaren så är den var ju jätteintressant. Och det sjuka är ju att det här är exakt samma sak.
Ja, men han är ju en lågbudgetversion av Tindersvindel. Det som jag tyckte var... Det är svårt att bedöma den här typen av dokumentär. För man vill inte bedöma ju med att offrarnas historia som egentligen är det väsentliga.
Ja.
Så man känner sig hård när man bedömer på innehållet. Men jag tycker att Tindersvindeln på Netflix kanske var lite mer målande.
Mm.
Det fanns mer linjer att följa med bilder. Det var mer liksom färglagt.
Mm.
Det här var väldigt mycket synk på synk på synk och väldigt mycket nödbilder som är lagts in för att fylla ut formatet. Men som du säger så var det ju väldigt liknande, bara att han var ju en fruktansvärd budgetversion.
Ja, men precis. Det var ju kanske inte privatjet och sådana där saker, men det är ju ändå, jag lider så jävla mycket med de här kvinnorna, och speciellt hon då som blev av med sitt bageri och liksom musteri och allting. Hon som verkligen hade jobbat så jävla, jag menar inte att de andra hade jobbat hårt för sina pengar. Men hon slog an en sträng igen som var så här, fy fan vad hon har råkat illa ut.
Är det sådana här gånger man önskar att man vore Elon Musk-rik när man ser sånt där som så man bara...
Vet du vad, jag swishar.
Ja, vet du vad, här har du en överföring på varenda krona du har förlorat. Alltså, man önskar ju bara att man kunde hjälpa de här människorna.
Okej, men du fick ett brev från den svenska Tindersvindlaren. Vad skrev han då? Ett mejl, det var inte ett handskrivet fint brev. Som
nej, nu var det inget fint brev. Nej, men han var ju typ stolt över vad han hade gjort. Det var där jag reagerade på lite.
Va? Ska du läsa upp hans mejl nu? Så i det här avsnittet så har vi både Johanna Möllers brev och den svenska Tindersvindlarens mejl.
Mm.
Fy fan, det är guld, Johanna.
Mm-hmm.
Gulder. Sen ska du få läsa upp ett brev som du har fått.
Mm.
Ja, du är ju så nyfiken på sånt här.
Ja, men det är jätteintressant ju.
Hej Joakim, jag skulle vilja komma i kontakt med dig angående ett projekt. Berättade att det kom en dokumentär med honom på TV4. Och att det är han som kallas den svenska Tindersvindlaren. Jag är betydligt mer än det, kan jag lova dig. Men jag gillar inte gammal media, och ska min historia uppvisas vill jag att en person med din bakgrund gör det, annars får det vara. Jag har låg profil, massa privata saker, men jag kan verifiera mig till det så att du vet att jag är jag, via samtal, pass med mera. Är du intresserad, ta gärna ett möte med dig och diskutera olika förslag. Jag kommer vara kvar i Sverige till december. MVH Robin.
Jävla.
Det visste jag inte att han hette förrän nu, i och med att i den här dokumentären så är hans namn helt censurerat, va?
Men han heter inte det.
Han bara skrivit det.
Ja, han mejlade mig också.
Va?
Ja.
På riktigt? Jag skojade bara att du skulle läsa ut mig, men du har också fått ett mejl.
Mm.
Vad skrev han till dig då?
Att vår resa har varit fantastisk och att vi producerar mycket bra.
Läs hela.
Fan, ska han hassla oss?
Ja, men det står typ samma. Alltså, mitt namn är Robin, de kallar mig för Sveriges Tindersvindlare från TV4 med mera. Jag har tackat nej till samtliga intervjuer från TV, tidningar och all gammal media. Jag tycker att er resa har varit fantastisk och ni producerar mycket bra. Nu till min fråga. Jag känner att min historia och mitt liv i kriminalitet, missbruk och mycket mer kanske borde komma upp till dagsljusen då. Om den nu ska göra det så vill jag göra det tillsammans med er och berätta precis allting. Allt från mordförsök, bedrägerier, rån, samarbete med polisen till att jag förlorat på grund av mitt livsval. Är ni intresserade av detta kan ni verifiera med bild och pass, samtal med mera. Jag är kvar i Sverige till december, sedan åker jag tillbaka till Spanien igen. Med vänlig hälsning, Robin.
Tindersvindlaren försöker hassla er också.
Ja, alltså, jag har fan fått nog med folk som är här och hasslar oss. Nu får du fan vara bra.
Alltså, varför är det alltid gärningspersonerna som ska ha uppmärksamheten?
Ja, men, ja, precis. Men i det här fallet så känns det ju som att det är två stycken väldigt speciella människor. Om man säger så. Narcissister lär de ju vara båda två.
Ja.
Hobbypsykologanalys. Men att... Ja. Fan vad sjukt.
Och jag vill inte att han ska veta heller att det existerar.
Nej. Men vad det sjuka var ju, tycker jag, i den amerikanska Tindersvindlar originalet att det... Att
han Simon, vad är han heter?
Jag vet inte, men bor han i Israel? Eller han bor han? Eller hur? Men att det inte hände någonting. Att han bara kunde fortsätta som vanligt. Och han också var lite stolt över det. Liksom,
ja, han var ju
miljontals följare på Instagram och kan säkert tjäna jättemycket pengar på att han är den typen.
Ja, och blev en coach eller någonting.
Ja, han fick ju
för
mycket...
andra sköna snubbar.
Ja, han fick ju hur mycket brudar som helst efter det.
säkert tjejer som säger, jag kommer vara den som förändrar honom.
Mig får du hassla, gubben.
Fy fan. Och, men kom, tänker den här svenska snubben samma sak? Bara, den här vågen ska jag rida på nu, tror du?
Men förmodligen.
Jag vet inte, han ville hjälpa mig alltså, med Jocke och John AB. Det enda jag behövde göra då var... Och...
Han skulle bli våra nya red.
Nej, men jag skulle skriva över företaget på honom då, så skulle han investera, så skulle han ta över alla
problem. Men vad
problem
bra, då kan han sitta eller jävla rättegångar, ja, men det, tänker, med skitstövlar.
Så tar han över de här byggtvisten och Skatteverk och allt vad fan det är.
Så han så här bara, gå in på BankID nu.
Nu. Nej, så han har ju det nu.
Så han har tagit över?
Ja, han kom och tog min bil häromdagen, men jag vet inte.
Han skulle bara in på service.
Jag inte, ja, men han har inte kommit tillbaka, men jag antar att han kommer komma tillbaka. Men.
Nej, men på riktigt. Att, vem skulle kunna höra av sig som ni faktiskt skulle vara lite intresserade av att skildra ett livsöde? Nej, men
jag tänker, alltså, jag tycker sånt här är intressant i och med att när någonting görs, nu är det ju bara offrena. Mm. Alltså med Tinder, Svindlaren, Sverige, bla bla bla. Mm. Det är bara de som har visat sig. Man vill ju, alla som har sett det här vill ju veta vad i helvete han tycker och vad han säger, vad hans historia om det. Och då vill man ju göra det, men man vill ju själv inte göra det. Utan man vill ju bara se det och lyssna och höra, men man vill själv inte vara i smeten.
Nej, precis.
Nej, men jag är inte mycket för idiot. Jag tycker mer alltså viktiga ämnen. Mm. Ungefär som i Flickhemmet, få lyfta.
Och för er som inte vet vad Flickhemmet är, så är det din nya film.
Ja, precis. Jag vet inspelningsstart nu.
Vet du?
8 maj drar vi till Litauen.
Blir inspelning i Litauen?
Ja.
Och hur länge ska du vara där då?
40-50 dagar ish kanske.
Och han missar min 30-årsfest. Aj då.
Men vad menar du? Ska du inte åka?
Du fyller väl fan i april eller?
Nej, just det.
Åh, oh, herregud. Men du har ju tagit kortslutning där hos fru Lundell alltså.
Du får ju ha 13-årsversen innan han åker då, fattar du?
Nej, jag tänkte.
Ja, men hon fyller ju inte ens då. Hon fyller ju fan i april dessutom.
Ja, men jag tänkte att han sa mars. Han sa maj.
Nu är det musketörer och färdenamn.
Ja, nu får vi snart.
Kan inte födelsedagen och...
Nej.
Vet du varför? Hon börjar bli gammal liksom.
Ja.
Nu börjar jag bli gammal.
Men, sorry, Flickhemmet.
Nej, men lyfta HVB och SIS för unga tjejer. Alltså, för det har ju varit väldigt mycket media och att de är värre inlåsta än kriminella, vilket är helt sinnessjukt när det egentligen är trasiga unga tjejer med dåliga hemförhållanden oftast.
Mm. Alltså det kommer bli en sån... Alltså så jag tänker i huvudet att ni ska göra, kommer det vara liksom så mycket medlidande, så mycket smärta, och det kommer vara jobbigt att se samtidigt som man ändå kommer känna så här, fan, det här är bra att det liksom
lyfts.
Ja, exakt. Alltså en sån grej.
Men så måste du ju lägga in det kommersiella i det också, för att man måste få spridningen liksom. Det får inte bara vara ett tungt drama, utan det är ju en skräckthriller med lite fler element bara än att de har det jävligt dåligt.
Ja, okej. Okay. Fan, intressant ändå att få en inblick i era mejlkorgar.
Nästa vecka. Man vet aldrig vad som dyker upp där.
Man vet aldrig vad som dyker upp. Så är du riktigt vidrig brottsling,
hör av er
och se om vi kan göra ett samarbete.
Och brevväxla lite.
Ja, nästa vecka så blir det ett sosspapperavsnitt.
Ja, det blir tungt.
Dyker vi vidare in i misären hos unga herr Lundell.
Ja, nu är det ju mörkt, så det blir tungt.
Det är faktiskt ett jävligt tungt avsnitt. Och nästa gång vi ses alla tre, då har ni kommit hem från Cypern.
Mm.
Då ska vi se vad det är, om det händer något kul där.
Vi får se.
Vi får se. Tusen tack för att ni har lyssnat. Är du brottsling och vill komma i kontakt med oss, gå in på Sanningen måste fram på Instagram och skriv vad du vill att Jocke och Jonna ska skildra. Toppen.
Vi tar upp till podden, vi outar dig.
Och Johanna Möller, om du lyssnar på det här,
dra åt helvete.
Det var Jonas som sa det.
Nej, det var inte jag, det var Jocke. Dra, jag menar, hej då.